There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kallit kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett Mac Lobel och John D. Campbell.
Maharaja la Suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja.
Det var mina tillfällen, jag trodde att det var en av de bästa hästar jag hade tränat, för jag tolkade det olika vis. Du behöver inte misstolka det längre, för det här är det bästa häst jag kört och tränat någon gång.
Barenne, me gusta, me gusta, me gusta! Un classico, no problem! Barenne, facile, alla med!
Då säger vi välkomna till en ett avsnitt av Trottosports podcast. Det är 118, jävlar, alltså vad vi stonkar på, tycker jag. Ganska bra.
Det får man säga.
Ja. Mm. Och vi kommer från en påskhelg och Magnus har varit på trav och allt. Sensationellt i dessa tider.
Lite avundsjuka måste ni vara, även om man inte ska sitta här nu. Det är ju så. Men ja, tänk, unikt nog har jag varit på trav.
Faktiskt. Du, vi återkommer till det.
Det får vi göra.
Hur din dag på Rom var. Annars, är Monica AM det bästa travvärlden har att bjuda på numera?
Bland det vackraste, bland det bästa.
Ja, hela världen. Ingen kan slå Gunnar Welander och Månlykke.
Nej, inte just nu.
Nej, jag tror inte det. Jag vet inte vad man ska säga liksom. Det allt är
Gunnar sa ju i intervjun efter att hästen är 60 meter bättre än i fjol. Och det, hur man mäter det kan man ju inte säga.
Nej, jag har alltid undrat det. Hur man kommer fram till det exakta.
Låt säga att han är i alla fall 56 meter bättre.
Ja, någonting sånt.
Han var bäst i fjol, han blev bäst i fjol och han har tagit ytterligare kliv. Alltså. Det här alltså Gunnar sa ju vid något tillfälle att han skulle sluta när Månprinsen hade gjort sitt. Då skulle Gunnar sluta som tränare, men så fick han den här Månlykke och bestämde sig för att fortsätta. Och han är bara 7 år, så han får ju hålla på i 8 år till då.
Ja, hur gammal är Gunnar? Orkar han stånka på?
Jag tror han är född 47. 1947 tror jag han är född.
Och hur länge får han köra alltså?
Han får köra att han blir 150 om han vill.
Just det, så är det. Efter borttagandet av regeln där, ja.
Så att det är inga problem med det. Men som jag skrev på Twitter, han är en fanbärare i svensk travsport. Han är lugn och sansad. Inga glädjetjut, ändå så ser man på honom hur glad och nöjd och stolt han är över de här hästarna han har tagit fram. Ja, det är en man att beundra på alla sätt och vis och en man som är viktig, liksom hans häst, för travsporten.
Det bubblar inombords på honom på något vis och han är som han är, Gunnar Melander.
En liten tummen upp fick vi fotografer när han passerade i kyrkan där. Ja,
hur var det att se honom på både Gunnar och Månlykke på nära avstånd?
Alltså jag kan säga så här, att om jag, nu händer detta aldrig, men om jag skulle få sitta bakom en sån här häst, då skulle jag sitta och le hela tiden och se allmänt fånig ut. Gunnar Welander var sammanbiten precis hela tävlingsdagen. Väldigt sammanbiten, syns på varenda bild. Men då när den här tummen åkte upp, då hände det någonting. Då hade han vunnit, han hade ju tog sig lugnt tillbaka först då mot vinnarcirkeln där efter målgång och sen kom smilet och så kom tummen upp. Det var skönt att se. Han var oerhört koncentrerad igår. Han tänkte inte göra ett enda fel och det gjorde han inte heller. Han krossade dem, kan
planen,
man säga.
Planen var ju att köra i medvinden och det gjorde han.
Ja, det fanns gott om medvind igår så han hissade verkligen seglen där och just det här att han körde ifrån dem. Alla dessa spekulationer om att han skulle kunna tappa i starten och att då var de andra i kapp och allting. Han kör ifrån dem och de här siffrorna från ATG Labs där sista 300 så går han alltså 18 och 3. Sista 500 gick efter 21.
Ja, det är medvinden
där. Han har inte behövt köra så fort, men jösses alltså.
Med medvinden så kommer han upp på 18.
Ja, jag skulle också vilja ha sprungit där igår faktiskt. Det hade varit bra för självförtroendet att få vara ute och jogga in där med vinden. Men det var häftigt. Jag stod ju nära hela tiden igår och hade möjlighet att se det här. Och även om Gunnar var sammanbiten så tror jag han var hur nöjd som helst hela dagen. För hästen såg så otroligt fin ut.
Jag vet inte hur många meter han vann med, men det var ju åtskilliga meter. Aragon blev tvåa. Aragorn sprang in 100 000 riksdaler.
Mm. Inte illa, inte illa.
Nej, inte illa.
Nej, inte för att vara utklassad. Alltså, jag skulle kunna tänka mig att bli utklassad i det mesta om jag fick en hundring.
Det ryktas från Skaraslätten att det garderades på någon slags V7-sammanhang.
Ja, men det är ju skämdigt vid soffan. Månlycke är en häst som jag verkligen har uppskattat och gillat och hyllat i olika sammanhang. Och så är alltså otroligt korkad så att jag garderar med rolig eld.
Hur gick resonemanget?
Ja du, alltså det resonemanget fanns ju, utan han slår honom på speed eller sånt där, jag vet inte. Det var så mycket surr om det här med barfota och jag ber om ursäkt, jag skäms. Nog om det, kan du fortsätta?
Ja, vi pratar om Who's Who istället, för det var ju ja. Jag vill säga två saker om det, om ni kan besinna er tills vidare.
Om vi kan hålla käft under tiden. Ja.
Nej, men det är just det här när Örjan Kihlström har ju tjatats mycket om det, hur han kan sitta still i det längsta. Han blev ju liksom nästan tillbaka tryckt i sista sväng. Ändå vrider han inte i högertömmen förrän precis i utgången av svängen. Men det är bara han som kan sitta så där still och se så där helt segersäker, lugn ut och veta att det grejer sig. Och sen har han en häst som dessutom ser ut som han gjorde. Alltså de där ögonblicken gör att jag fortfarande håller på med det här, tror jag.
Ja, men Henrik, om det inte grejer sig så är han ju, vadå då? Alltså Gunnar Nordin, alltså, han ville alltid vinna på målfot och blev han tvåa, så vadå då?
Ja, men det är, man ser när Örjan vet att det kommer greja sig. Sen, ja, han såg ju väldigt, som sagt, otroligt härlig ut. Lite distans kanske man samtidigt inte ska hylla det för mycket. Om jag ska bli sån där klocka för en stund, som du gillar, Lennart. Så sprang han alltså 12,5 sista varvet. Ungefär samma fart sista 800 och slog då av den här en stumnande, visserligen härlig 13-åring som inte har vunnit rikstotelopp sedan mars 2019 och trackparaten. Det var inte det värsta gänget han slog av.
Nej, så är det. Men det var ändå en fröjd att se honom. Han är lite rund om magen och det här var första loppet på lång tid. Och jag såg en bild i tv-sändningen innan när han stod och tittade på den publik som inte fanns. Han Hoso undrade, nu är jag här, men var är ni? Finns det ingen som vill titta på mig?
Kanske stod och tittade på dig där, Magnus.
Ja, han stod lite längre ifrån mig. Annars hade det varit väldigt fint om han uppmärksammade. Men faktum var mer att Örjan tittade på mig efter mål. Mm. Det har jag på bild. Det är återigen, de har inga att titta på, de här kuskarna.
Men jag pratade med en god vän, Per-Åke Öhman i Borås, som lyssnar på oss alltid. Som tyckte att hästen var ju som harmoni, och det håller jag med om. Det såg man. Och den där elaka vintern, den här tiden han var i Frankrike, där han inte trivdes alltså. Han mådde inte bra av det. Nu har han varit hela vintern hemma på Ekerö och nu är han tillbaka i harmoni.
Ja, vi hoppas verkligen, och jag vill inte bäsa honom alls, men det är lätt att man hissar upp sådana här årsdebuter när det ser så lätt ut. Kändes lite halvbilligt med facit.
Jo, men, ja, men bortsett från det så är hästen också.
Ja, jag håller med.
Lugn och fin och fin ut alltså. Ja, okej.
Okay. Man får ju säga så här, visst, det var ju inte, naturligtvis inte världseliten han slår, men en häst av Who's Who's kaliber. Om han ska vinna det här, alltså han ska ju vinna det här loppet på det sättet han gör ändå. Alltså det är ju inte många hästar som tar sig förbi allihopa över ett upplopp i gulddivisionen ändå.
Nej, så är det.
Så att,
vi hoppas.
Och intrycket, fantastiskt härligt intryck på honom.
Henrik får ta fram sina titlar ur om några veckor igen.
Ja. Och kul, himla roligt för Pasiaiku. Man blir ju faktiskt glad för.
Det har ju ryktats lite grann, och jag tror alltså att den gode Hultman, Stefan Hultman i ATG Live-sändningen, han har stora öron tror jag. Han hade hört att man var lite inne på eventuellt i alla fall elitloppet för Who's Who.
Lite överraskande ändå. Känns ju inte som den optimala sprinten och
Nej, men vi har ju sett sådana hästar förr vinna elitloppet, och att vara med i elitloppet är Margareta Wallenius Kleber. Samtidigt så ställs ju i så fall kanske Örjan Kihlström inför ett inte allt för enkelt val. Ska han välja Huso eller Don Fanucci Zet?
Men Don Fanucci Zet kom ju bara tvåa i årsdebuten.
Han såg ju också jättefin ut, det tror jag vi kan enas om.
Trots att han förlorade så blev det nog ett ganska lämpligt premiärlopp för hans del 2021. Gick väldigt fort till sluta.
Man kan väl, alltså det är väl inte många årsdebuter man har sett genom åren, om man ska vara ärlig, som är av det där, att begära att han då ska gå förbi och vinna ett sånt där lopp ändå. Det blev som det blev när han hamnade utvändigt Clickbait, som ju inte är någon jättedålig häst heller på något sätt. Så att, och på snabba Färjestad. Så det var ett häftigt intryck på Don Fanucci sätt.
Jag har två saker till från påsken.
Yes.
Eller två saker, det kan gå i samma paket. Det var Halmstad påskafton. Där två amatörer tyckte jag utmärkte sig på ett positivt sätt. Anders Schillström ledde något lopp där med Fabulous Ixie som stod i drygt 100 gånger. Och Björn Goop ville väl ta över det med Jonit Brodde som tillhörde favoriterna. Men Schillström avböjde vänligt men bestämt. Körde i ledning och var så nära att hålla undan. Hade han inte fått den där frågan av Goop, en liten tryckare, så hade det nog gått vägen. Så lite senare kom Bosse Öberg ut med Scorpions Madness. Körde till ledning och bara dundrade på.
Heter han inte Örberg? Örberg.
Ja, vad sa jag då?
Öberg.
Ja, men då säger jag väl Örberg då.
Ja.
Om det är så. Så är det ju naturligtvis.
Ja.
Jag har svårt för namn ibland. Bengt Simonsson och sådär. Men skitsamma då. Bosse Öberg. Han eldade på det. Det var härligt att se och vann. Ganska säkert. 30-oddsare tror jag det var.
Hur var det med dialogen där mellan Kihlström och Goop, undrar man. Det logs av en viss Björn Goop.
Ja.
Vad sa han Kihlström?
Jag vet inte.
Ja. Nej, han sa väl bestämt att han inte till släppa i alla fall. Men efteråt så hade han ju en mycket skönare inställning till det. Han sa att Björn kan ju det här, så han såg att det var en kanon. Fabulous Ixie, 9 år i Wallach, som var sträcka på 0,19% och har vunnit 2 av 76 starter. Det är skönt. Så. Det var en härlig distans på Kihlström där. Jag ser gärna mer av både Fabulous Ixie och Anders Kihlström. Och även av Bosse Öberg såklart där.
Han har bara vunnit 2 lopp där
taget ur historien.
Men även Björn Goop tog det med ro. Alltså han log... lite sådär att han tyckte det var en trevlig pratstund. Det var inte så att som de brukar göra i sådana där öska på huvudet och tycka vad fan släpper du inte ledningen för.
Ja men precis, så bara huka ner sig och köra tills amatörjäveln släpper.
Ja.
Ja. Men Bart och Tösen gick inte lika bra för. Vi var lite inne på här att vi kanske gjorde hästen en otjänst efter debuten som vi hyllade efter konstens alla regler. Nu gick det åt fandes direkt här.
Ja, det gjorde ju det. Det är väl inte vare sig vårt fel eller Bortotösens fel, så tillvida att hon galopperar naturligtvis. Men hon galopperade. Hon är ju bara 3 år, hon är orutinerad. Galopperade bort ganska mycket, men sprang ju dubbelt så fort som de andra, så hon var ju i kapp dem igen. Och så blev det en ny galopp, så fick hon springa i kapp dem en gång till. Och på sista bortre långsidan så såg hon lite trött och eller sur ut och ville väl inte mer utan felade en gång till. Så det var en lite jobbig andra start på travbanan för Batotösen. Så att förhoppningsvis får hon vila lite grann nu innan hon kommer ut nästa gång. För att det syntes att hon är fortfarande mycket bättre än de hon tävlar mot just nu. Och får hon pusta lite grann så tar hon snabb revansch.
Hon kommer tillbaka.
Vad står hon, vad var det för eventuellt odds den här gången?
Ja, det, jag kan säga så här. Det var en otrolig tur att jag inte tittade på loppet när det gick. Därför att hon stod väl i, stod hon i 1,57 eller något sånt där. Och jag får nog säga det med mina begränsade spelkunskaper att nog för att jag vet att 1,57 inte är världens högsta odds. Men jag hade nog, det hade nog gått några kronor på Batotösen till det i alla fall. Det får jag faktiskt erkänna. Jag sitter här och tittar vad det var för vad det var för odds. Men det hade jag nog gjort, för jag i efterhand tittade och såg vad hon stod i, så det var överraskande högt tyckte jag.
Jag tittade också här med
1,58, förlåt, 1,58 till och med, så det var ännu högre.
Jag tittar på STs resultat istället. Det går inte att se vad de stod i för odds.
Nej, man får gå in på atg.se. Det är det som gäller.
Ja, Pleasure for Cash sa jag. Nej, vad heter han så? Ja?
Pleasure for Cash.
Pleasure for Cash, ja. Det var ju också tråkigt, ytterst tråkigt. Ännu mer tråkigt än Batutösen när han mitt, eller tidigt i loppet, blödde näsblod. Det var ju en dramatisk och ruskig upplevelse tycker jag faktiskt.
Ja, det var en sån här sak som man ju naturligtvis aldrig vill se där när... Jag vet inte hur det såg ut riktigt, hur mycket som syntes i tv just vad gäller när Magnus Huse tog ur hästen ur fältet. Det fick man ju säkert se, men sen fortsatte ju fältet. Men jag hade ju ögonen kvar då, där runt 300-400 kvar där Pleasure for Cash då togs ner långsamt försiktigt av Magnus Huse, och sen vände han upp och hästen fick ju gå väldigt långsamt mot stallet igen. Och då visste vi ju inte riktigt vad som hade hänt, men man stod ju där och nästan väntade på att han bara skulle falla ihop hästen, för det såg ju väldigt otäckt ut. Men han tog sig till stallbacken och sen kom ju den här förklaringen, och jag såg även på de bilder jag hade tagit ju att hästen blödde kraftigt ur nosen.
Alltså jag blev ju lite irriterad efter det när Oskar Berglund fick 300 kronor i böter för ej har gjort rent nummerbrickorna. Man såg ju i tv-intervjun där Oskar då ställde upp och var väldigt korrekt och skötte det klanderfritt. Han stod med blodiga händer, och då tycker man, ska man verkligen dela ut böter i den situationen som Oskar befann sig? Nu har jag förstått i efterhand att domarna hade inte riktigt koll på hur illa ställt det var. Och nu är 300 spänn inte något att bråka om. Men de kommer ju ta bort den här böteslappen, det är jag fullständigt övertygad om.
Ja, det kommer de att göra. De hade inte tillgång till tv-sändningar och annat. Så de i den aktivitet som är på tävlingsdagen så hade de inte koll bara. Det där tar de ju bort.
Hur var det då och uppleva denna påskdags travdag på Rom, den klassiska? Du har varit där många gånger under åren, jag också, men inte lika många som dig säkert. Nu var det alltså, nu var du så gott som ensam på publikplatserna.
Ja, det är ju så numera, så för att travsporten ska få tävla så är det ju att man betraktar hela arenan, hela travbanan som en arbetsplats, och då får det ju bara vara personer i tjänst där, och jag var där tillsammans med min sambo i egenskap av fotograf och skribent. Och bara detta som händer när vi kommer dit, man har alltså öppnat grindar som normalt sett inte är öppna för att man ska kunna köra in bilar och parkera bakom stora läktaren där. Och sen låste man de där grindarna. Så att vi var verkligen in, först, ingen får ju komma in, men när de väl öppnar får man komma in, och sen låser de grinden igen, så vi var ju tvungna att vara kvar tills efter V75. Men helt stängt, helt...
Man blev inte utsläppt alltså?
Nej, vi hade inte kommit ut med bilen. Vi hade fått klättra över staketet för att planka ut hade vi fått gjort. Om vi skulle ut. Nej, men det hade man ju inte velat. När man äntligen får komma in, då ska man inte sticka därifrån. Men som sagt, det var tomt överallt. Det var ju... det var en mycket märklig upplevelse, och vinden gjorde sitt till att det här blev märkligare på sitt sätt. Det är ju väldigt tyst på en travbana utan publik, även om spiken pratar på lite grann där. Jag har skrivit en text som vi har lagt ut på trottosport.nu då, med lite bilder och andra reflektioner. Men det var öde. Det var öde på alla sätt.
Mm. Ja, det är märkligt. Det är lite grann som att tävlingar som inte är på låtsas lite grann. Har jag liksom, det är en känsla man får.
Ja, det är ju det. Och just detta utan publik. Vi pratade nyss här om Bosse Örberg då, som hållit på med det här i över 30 år. får vinna ett lopp, tar sin största seger och det finns ingen publik. Och under det här året som ju alla aktiva har levt i detta, att tävla utan publik, så många som har tagit segrar som förmodligen aldrig kommer tillbaka och inte fått en applåd för det ens. Pengar i all ära, men det är ju just att vara på plats och få se sin häst vinna, eller som kusk naturligtvis eller tränare få ta emot lite applåder också. Få lite ära för allt slit, men
ja, men som hästägare och få kliva in i den där jävla vinnarcirkeln någon gång när man väl vinner.
Jag har gjort det en gång i hela mitt liv, och det var just på Romme. Och det första jag frågade Leif Loket Olsson, som ju på den tiden var på varenda travbana, det var att jag frågade om han hade spelat. För jag hade träffat honom innan och sa det, att min häst och Sweet Lady Gell, det var den seger hon sen då blev av med på grund av att hon hade varit felaktigt foder hade hon ätit. Men i alla fall, det var en parentes. Men nej, visst, det är många som inte får uppleva det här nu. Och jag tänker på alla de här som åker runt på banorna varje vecka. Det måste ha varit ett märkligt år, även om travsporten i stort är tacksam för att den har fått fortgå. Det får man aldrig glömma bort. Det är tämligen unikt, åtminstone inledningsvis på den här förhatliga pandemin. Då. Men det är konstiga segerdefileringar, det är konstiga defileringar. Efter varje lopp så uppmanar spiken då att vi kör på som vanligt. Men vi har ingen prisutdelning i vinnarcirkeln. Men kör ändå dit så att fotograferna får ta en bild. Och det är det som sker.
Vi pratade kort om det här radpriset på V65 förra veckan. Och vi ska bara fastslå hur det var. 50 öre var ju det begynnande radpriset när de startade 1974. Lite senare, eller jag tror det var en stund in på 80-talet, så höjde man alltså till 60 öre. I april 1986 höjde man alltså till en krona. Och efter ett tag så fick man ju kritik för detta. Det blev för dyrt, tyckte många spelare. Och därför då infördes ett 70-öres alternativ till redan på hösten 1986. 21 september till Åbys omgång. Så då blev det alltså två alternativ, 70 öres och en kronas. Så där har vi facit. Det som vi dividerade om lite grann förra veckan. Så det fanns ett 60 öres en liten stund.
Som inte jag trodde.
Jag kan ju aldrig glömma det, för jag lämnade ju ständigt in mina 16 rader som kostade 9,60.
Okej.
Okay. 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2 gånger spik gånger spik. Jag tyckte det var otroligt stort att få lämna in så stora system. Man fick ha två hästar i ett lopp. Det tyckte jag var otroligt.
Ja, har vi rätt ut det. Propulsion gjorde ett nytt försök i förra veckan att bli godkänd. Den här gången som listhingst då, eventuell listhingst. Men fick fortsatt nej i dörren där av nämnden. Är någon som är överraskad?
Eller, det kan man ju inte.
Nej, avelsvärderingsnämndens ordförande Håkan Persson sa i en intervju i Travronen väldigt tydligt att han ansåg att de tog det här beslutet enligt gällande regler. Däremot, och det är ju lite anmärkningsvärt faktiskt, så var en av fem, jag tror med fem i avelsvärderingsnämnden, avvikande alltså. Och en var opponera sig, eller reservera sig kanske det heter.
Mm. Gunnar Rangul, något av det. Jag vet faktiskt inte hur det ska uttalas.
Han är norrman, så han heter nog Rangul.
Okej, han är norrman.
Jag gissar det.
Det visste inte jag. Jo, men jag hörde av mig till honom. Han svarade inte på telefon först. Han kanske var upptagen. Det var påskdag. Jag skickade ett sms om mitt ärende. Att jag ville ha en kommentar om varför han då reserverade sig till... För det var han alltså som reserverade sig mot beslutet att inte godkänna Propulsion. God påsk, tack för att du hörde av dig. Jag har motiverat min reservation på underlaget som gick ut till hingstägaren och som kommer att publiceras på Svensk Transport. Jag vill inte kommentera det ytterligare innan det blir offentligt, hälsa han då. Så det var lite synd, men det går väl att ha förståelse också till det kanske. Vi får helt enkelt vänta på hur han motiverade sitt.
Om jag nu har förstått det här rätt, så kan man inseminera sitt födelsedo i Danmark med sperma från Propulsion, ta in hästen i Sverige, födelsedo föda i Sverige och därmed avkomman berättigar att starta i alla klassiska lopp, i alla lopp som finns i Sverige.
Ja, då måste man måste ta in då och registrera stoet i Danmark till exempel.
Ja, men det är ju inte särskilt svårt.
Det är tydligen lite kruxigt, men jag förstår. Det, ja, vill man så går.
Vill man verkligen ha en häst efter Propulsion så är det ganska lätt avhjälpt i sig. Det blir konstigt.
Detta tipsade till mig Göran Wahlman, förbundsjuristen på SD, om i en artikel på Travonden. Exakt hur man skulle gå tillväga. Så här gör du. Ja. Juristen tipsar liksom. Ett nytt programformat i något sammanhang kanske.
Ja, just det. Juristen tipsar. Han får en eget format där i Travronden.
Ja, just det.
Juristen tipsar.
Ja, det var lite kul. Men ja, vad tycker vi om detta? Tycker vi något om det?
Jag reagerar på det. Vi får ju se. Det är intressant nu när vi får då den här skriftliga förklaringen från den som reserverade sig här då, och även från beslutet i stort. Men det man kan läsa redan nu, där man ju då, när man redovisar den här avelsvärderingen som genomfördes på alla hingstar, då var ju då under punkten eller rubriken ej avelsvärderad, så står ju Propulsion, och man förklarar det med att avelsvärderingsnämnden har nu beslutat med hänvisning till rådande bestämmelser i avelsreglementet att ingen avelsvärdering ska genomföras då inga synnerliga skäl framkommit. Då kan man ju ana att det skulle kanske kunna vara så att det har förts en diskussion om att ändra bestämmelser i det här reglementet, i avelsreglementet, för att man i en framtid kanske ska kunna godkänna Propulsion i alla fall. Jag vet inte, det är en spekulation, men det är ändå, formuleringen är sån att det är de rådande bestämmelserna, vilket man ju normalt sett, det brukar man ju inte ens behöva skriva, för det är väl med bestämmelser som underlag som man fattar beslut. Men man har ändå förtydligat detta med en asterisk här i det här man har publicerat hittills då. Så vi får väl se vad den här reservationen bestod i. Men det är konstigt, i vilket fall som helst är det ju konstigt att Sverige inte avelsvärderar Propulsion längre, men han kommer ändå att existera i form av andra avkommor. Och dels därför att de ju som föds nu fortfarande får registreras, men sen som sagt att det kommer att komma från andra länder också. Mm. Det blir lite speciellt.
Ja, det blir oerhört spännande att se första kullen här. Det kan ju bli ett jätteintresse efterhand så att säga. Att få till den här lösningen som Göran Wahlman tipsar om.
Ja, alltså överhuvudtaget är det ju, det blir ju naturligtvis roligt att se om Propulsion visar sig vara fullständigt fantastisk.
Ja,
troligen.
Att de vågar stå fast vid det här, att nej, men i Sverige.
Nej, ja, det är oerhört spännande om så skulle bli fallet. På tal om Propulsion så har jag förstått nu att det är ST vi väntar på. Stalsett väntar på. Och varför tar det sån tid? Det är otroligt ju.
Alltså det ligger hos ST. Har det, ja. Man har alltså,
om jag har fattat det rätt nu så det är Stalsett och den sidan väntar nu på att det ska komma ett beslut från ST.
Ja. Men ST betalade ut prispengar som inte har fått in på 30 miljoner någonting, va? Ja. I december.
Ja, vi får se hur det går, men det borde väl komma snart kan man tycka. Det är, julen är över nu. Det var ju så mycket där jul för.
Ja, det kommer nya jular.
Ja,
ja. Ja, man är lite nyfiken ändå på hur då motparten här, Propulsions ägare, har bemött den här domen ändå.
Ja, alltså det blir ju oerhört intressant att se hela processen blir ju väldigt spännande.
Ja, det blir spännande. Som sagt, man kan ana, ja, visst, man kan undra att allt ska ta sån tid i den här historien, men ja, man kan väl förmoda att ST har fått ett svar som kräver en del.
Nej, jag tror inte de har fått det faktiskt ännu. Utan först ska domen komma och sen ska
Ja, det är så alltså, ja. Så det är inte, aha, okej. Okay. Ja, då kan så vi få vänta.
Då kan vi få vänta.
Mm.
Nu är jag lite inne på att döma ut en, eller i alla fall kritisera en kollega här, om man nu kan kalla det för det. Kanske lite av en helig ko till och med. Jag tyckte det Tony Ryttas text i Travonden häromdagen var något av det märkligaste jag har läst. Till att börja med, det var en text som rönt väldigt sensationellt lite uppmärksamhet. Jag tittade på Travondens Twitter, de har ändå 10 000 följare. Det var en reaktion på den. På Facebook finns den inte ens. Också jättekonstigt. Jag vet inte vad båda, de här båda sakerna säger, men det går ju att reflektera kring båda de här omständigheterna kanske. Men han, det var en krönika där Tony Ryttars lite svepande resonerar kring hur man ska förhålla sig till människor i travet som på något sätt svärtat ner den. Och den som, ja, som berör det faktum att när de har zonat sina straff kring till exempel doping och så, hur man då ska se på dem som zonade, som vilken som helst i sporten. Jag vet inte. Och sen så, han var väldigt spretig och han tyckte att det kanske är det värsta i sporten egentligen är de fuskare som finns men som inte åkt fast. Vad menar man med det? Hur tolkar ni en sån rad?
Ja, det är ju en oerhört svepande anklagelse i alla fall.
Då måste man ju, jag tolkar det som att, det går ju utan tvekan att tolka det i alla fall, som att han vet att det finns personer som där ute som fuskar men klarar sig. Det är så jag tolkar, ja. Tolkar det.
Ja, och som han då av någon anledning inte tycker att han vill namnge, vilket ju i grunden kan vara rätt att man inte ska anklaga någon om man inte har bevis. Det verkar väl klokt i sig, men att svepande så här.
Ja, men lite, alltså fixa det då. Gör något.
Ja, gör ju, ja, precis. Gräv. Gör det journalistiska om jobbet och
om man inte pallar själv så han väl får han tipsa sina kollegor på travon. Ja. Ja, jag tyckte det var en otroligt märklig text, vill jag ha sagt.
Ja, jag håller ju med.
Ja, men det var märkligt. Jag läste den för en stund sedan. Det är klart det var märkligt. Mm. Samtidigt som i alla sammanhang, i alla sporter så finns det fuskare som aldrig åker dit. Men om man nu skulle veta om de här fuskarna så borde man ju då se till så att de åker dit möjligen.
Mm. Ja.
Ja, ja.
Han är lite stöd på untouchable Tony Ryttar, så att jag tyckte han var värd en liten gliring här faktiskt. Klyschorna då, hur går det med dem? Vi har fått in en del.
Jag har en som jag, hästar som tappar benen, hör jag allt för ofta. Han tappade benen.
Ja, det låter obehagligt.
Ja, det gör ju det, va? Och vi som håller på med det här, vi vet ju då att man tappar travet eller galopperar, han tappar benen. Men alltså, det finns ju en mängd människor som kanske bara tittar lite förstrött varje lördag. Och så, oj, där tappade jag en häst benen.
Ja, det låter lite...
Ja, det går hit andra ord framförallt.
Ja, ja. Har något mer?
Har vi inte fått in några?
Vi har ju det.
Ja.
Magnus Johansson är en flitig... ja, på att höra av sig. En flitig mejlare. Han... Ja, när jag läste det här så ja, det är klockrent faktiskt. Det är ingen klyscha kanske i sig, men ett överanvänt uttryck. Det här är en fin häst. Det säger man ju alldeles för ofta, känner jag själv. Det här var en fin häst. Hur då? Ja, han menar ju på då att det säger liksom ingenting vad den är bra på. Är det en stark häst? Är det en snabb häst som kan spela förbi de andra på ren fart? Skriver Mattias här. Har hästen bra inställning? Är den startsnabb? Nej, det är en fin häst.
Vad heter han nu då? Martin eller Mattias? Nu får du faktiskt bestämma dig.
Mattias heter kanske Johansson. Så är det då.
Ja, okej.
Vad bra, tack.
En fin häst. För mig är en fin häst en vacker häst.
Ja, okej. Okay. Punkt liksom.
Ja.
Men säger du det här var en fin häst om han är 50 meter efter i mål?
Ja, att han är vacker, det kan, men det säger man kanske inte det. Men om man kommer i defilering, vilken fin häst, säger jag då.
Ja, men om du...
Men det har ingen med hans prestation eller något
sånt. Om du ser en debutant en torsdagkväll på Åby och glänser lite grann. Vad säger du efteråt? Det var en fin häst. Det säger man ju.
Ja, det gör man.
Han har en poäng.
Och jag inser ju nu att det har jag sagt jättemånga gånger och det kommer jag nog att göra i fortsättningen också. Det sitter i ryggmärgen.
Ja, det gör ju det.
Men precis som du säger, jag läste också det där mejlet och när det sjunker in, det är naturligtvis, han har ju helt rätt. Det är ju, om vi pratar om att Ryttars krönika var svepande, så är ju fin häst också oerhört svepande. Det finns
jag tycker man kan säga en fin häst om en vacker häst, men är den stark så är den stark, är den snabb så är den snabb, är den galopplysten så är den galopplysten och så vidare. En fin häst är för mig som sagt en vacker häst som är fin att se på.
Mm. Jag har rätt ut det. Han vet var mållinjen ligger. Det har han svårt, det har Mattias svårt att tro. Hästen springer väl så länge kusken ber om det, menar han.
Ja, och framförallt är det inte ens publiken vet ju var mållinjen ligger. Det är den eviga frågan i transporten. Vad går de i mål?
Ja, vad ligger mållinjen på den här banan?
Ja, det är otroligt att det ska finnas hästar som ser den osynliga linjen.
Det är ju faktiskt en floskel som borde tas bort.
En annan som Mattias varit inne på tidigare, kring han joggade bara. Det är ett uttryck han inte gillar. Att han tycker att att hästa jogga, det är ändå en tävlingsprestation de ofta står för, och inte, de är inte ute och jogga.
Nej, och det finns något likt där han eller hon, vem det nu är, vann okörd.
Ja, just det.
Och det finns ju ingen häst som har vunnit okörd, det vet ju alla.
Nej.
Mycket kraft är kvar naturligtvis, men okörd. Mm. Då måste man vara hemma i stallet om man är okörd.
Ja, det var tre från Johansson där. Vi fick en också från William Placht, säger man så. Blomma ut. Det betyder väl börja vissna, tycker William. Ja,
och det där används ju i alla sammanhang.
Ja.
Och idrottsvärlden framförallt, att Jan-Ove Wallner är på väg att blomma ut, sa man när han var 15 år. Nu kan man säga blomma ut, för nu är han i slutet av karriären. Men det är klart
han har
att
lagt av för länge sedan, hoppas jag.
Det är totalt felanvänt.
Mm. Och sen så den här, kör så länge lampan lyser.
Ja.
Kanske, ja.
Det är också en floskel naturligtvis.
Ja, den är ju så svår att förklara. Det är nätt och jämnt så att jag skulle kunna göra det. Nej. Vad det faktiskt betyder idag.
Ja, fortsätt mejla. Det är ju kul faktiskt.
Till vad då?
podcast.hotosport@gmail.com. Mm. Maila också in bilder från travbanor världen över. Det har folk gjort och det är jättekul. Så lägger vi ut dem på Instagram. Och har ni, följer ni inte oss på Instagram och vill se de här bilderna, så gå in för tusan på Totosport. Ja, det heter vi va? Bara Totosport va?
Ja, det gör vi.
Ja.
Ja, på Instagram heter vi det. Mm. Ja, jag har en floskel.
Du har en till, ja, härligt.
Mm. Men jag tänkte, jag mejlar inte in den, utan jag berättar den nu. Därför att nu när vi började med det här förra tisdagen då, så har man ju funderat, jag har funderat på floskler och så. Men så är det en som den, jag kom på den efter vi hade spelat in förra gången. Och jag har hört den efter det i så många ATG live-sändningar. Alltså, det är helt otroligt. Alltså, det är framförallt när man pratar tips. Det är den här, han kan öppna bra från start.
Ja.
Han kan öppna bra från start. Det sägs ju hela tiden, man tänker, ja, men kan han öppna bra till slut också då? Eller, alltså, det är från start man öppnar. Liksom, man är startsnabb i början. Liksom. Det är sådär, ja. Och spurta bra till slut blir ju då den andra grejen. Man spurtar ju sällan i början heller. Va? Det är de här två som figurerar fortfarande konstant hela tiden. Men den är jättepoppis nu, den här. Han kan öppna bra från start. Eller hon.
Mm. Start, du menar startsnabb?
Ja, det är väl det. Jag tänker att de menar det. För jag vet inte om det är någon dörr de är bra på att öppna snabbt från start. Sen har jag en till också, som jag ju faktiskt hoppas att jag möjligen gjorde mig skyldig till för 25 år sedan när jag skrev någonting. Men det här med raka segrar, du var ju inne på staket förra veckan. Jag tycker den här raka segrar i rad kan man ta, men en rak seger. Det, framförallt inte på våra svenska travbanor. Det svänger ju åtminstone två gånger per lopp.
Det är man skyldig. Jag bekänner mig skyldig direkt där faktiskt på den. Men det, ja, det är ju, när du säger det så.
Man har sett några krokiga segrar genom åren. Det har man ju gjort. Men en rak har jag faktiskt aldrig sett.
På lördag smäller det, va?
Ja.
Inte då vi brukar säga att, ja, det sa vi i en påsk också, men när det första olympiatravs eller paralympiatravsuttagningen körs, så är det vår, då börjar travsäsongen. Lite grann så faktiskt.
Med LC Pettersson Broddas minneslöpning.
Ja, vad heter han i hela namnet nu då?
Leonard C Pettersson.
Vad står C för?
Pettersson. Ja.
Förlåt. Vad står C för?
Ja, det vet jag faktiskt inte.
Nej. Broddas minneslöpning.
Ja, men alltså detta, titta på detta lopp, mina herrar.
Och alltså,
alla lyssnare.
Vi fick en chock häromdagen, i princip.
Det är en, En historisk vandring genom travsporten i över 50 år. Det första kördes 1967.
Alltså är man inte intresserad nu av den här travhistorien, som jag tror ändå att många är. Man får spola fram ett par minuter här, för nu ska vi fan med dra hela segerlistan här.
Låt mig först säga då att Leonard C. Pettersson, som sen la till Brodda, alltså Leonard C. Pettersson Brodda, startade det här stuteriet, Brodda stuteri, 1937. Och är då troligen det äldsta i Sverige. På den tiden var mycket tävlingshästar. Och Hans Ringström, en av Jägersros stora genom tiderna, tränade under en period. Och sen anställde Pettersson Brodda privattränare. Den första var en tysk, Antonis Adamski. Och sen har han haft, hade han en rad kändisar ner på Jägersro. Allan Lindskog, Ture Persson, Karlis Veritis, Gert Scherman, Kurt Sjöberg, Ebbe Jönsson. Det finns en anekdot som berättas i Jägersros fina jubileumsbok. Alltså det var inga tävlingar på vintern, och för att driva den där tävlingsverksamheten så var det knapert med pengar. Då fick Pettersson Brodda ut prispengar i förskott.
Okej.
Okay. Ja. Och för att kunna övervintra, så att säga. Och sen då, ja, det innebar ju att Jägersro försäkrade sig om att Brodda hade hästar, många hästar i sina startfält, i sina program. Det var ju lite kul. Numera är det då Lennart, sonen Lennart Pettersson Brodda, som driver stuteriet tillsammans med sin hustru. Och jag tror att Kerstin Pettersson Brodda, dottern alltså till Leonard, fortfarande är ordförande på Jägersro.
Absolut. Och det ligger ju då i Skurups kommun.
Ja, och det har fötts upp en annan fin häst där faktiskt. Pamir Brodde, kriterievinnaren, är väl kanske den bästa. Racing Brodda är ju aktuell nu, eller nyss i alla fall. Vann ju derbystod, tvåa i storchampionatet. Jatsu Brodda, 6 miljoner och sånt där, va? Gloria Brodda. Det finns Bris Brodde, Galaxy Brodda, Idol Brodde. Ja, Magnifik Brodde håller på en, dubbelmiljonär. Mm. Två avsingsta finns det där nu. Och ja, det är ett välrenomerat stuteri. Men alltså att se det här loppets vad heter, resultatlista, det är ju fullständigt makalöst. Finns det något lopp i Sverige som har en, ja det är klart Elitloppet, Hugo Åbergs Åby Stora, men med tanke på prissumman här.
Med tanke på loppets, vad säger man,
ja,
storlek, så är, ja, den ju, det kan ju inte finnas ett lopp i världen med den här, i den här storleken. Nej. Som har en
sida vid sida, utvändigt är det nummer 3 Going Kronos, invändigt nummer 4, det är nummer 3 Going Kronos som vinner. Kommer då nummer 5 Triton Sumba övertar ledningen. Jag vet närmast nu av nummer 8 Colombian X3 och 7 Adam Sol. Men det är nummer 5 Triton Sumba som vinner.
5 Nili Nobel, 6 Rambrico, 7 Park Avenue Cathy och nummer 8 Procrown, 9 Bow Spirit och 10 Shogun Nobel. Det här är ju lopp som hela Europa gärna skulle vilja ha som storlopp.
Ja, det är topplopp, och det är ju flera utav de här hästarna som vi förväntar oss att se i Elitloppet senare i månaden.
Besic kan få luckan nu här när Procrown är trött, om Jetrib inte hinner täppa till, ja, innan de ordet gör han, innan de kommer in på upploppet. Så är det attack då från Shogun Nobel som Rambrico och Park Avenue Cathy. Men det är då Nili Nobel i mitten, Jetrib mitt emellan, och så utvändigt då Shogun Nobel som kommer att greja det här. Ja då. Nummer 10, Shogun Nobel, och Stig och Johansson vinner den här.
2, Dante Boko, som provar att komma tillbaka en sista gång. Men greppet är invändigt, det har väl nummer 6, Day or Night In.
Vi tar den som sagt från början. Det börjar alltså med Big Lama.
Uffe Reslovs USA-import som vann på 1,25 blankt och kördes över 3100 meter.
Mm. Near Me, Salgon va?
Ja.
Kjell Isken. Pal Frost, Gunnar Noin. Snapphanen. Bara en sån sak, att Snapphanen har vunnit. Torricelli.
Torricelli, ja nu, alltså Torricelli, okej, okay, det kanske är italienskt. Det var så 1971. Så Torricelli och Sir Pil kom båda från Stalgelsson i Göteborg, Påby, och tränades av Olle Fägerås. De där två var ute för en olycka. Stapphanen trampade upp i Torricellis sulky. Och det blev tvärstopp och bakom där kom Sirpil och körde rakt in Ulf Andersson som körde Sirpil och åkte ur sulken. Men de lyckades få tag i hästarna och körde som sista lopp. Och då vann Olle Fägerås med Torricelli före sin stallkamrat Sirpil. Alltså dubbelt Stalgelsson, dubbelt Olle Fägerås efter en dramatisk händelse.
Ska vi fortsätta så här om varje år? Då får vi inte ut på
den. Nej, det var, jag ska hålla truten.
Ja, sen kommer då Windboss. Gert Scheman.
Jajamän.
Utan 9. Max Hanover, där har jag faktiskt...
Låt oss säga att utan 9 kördes väl av lärlingen Morgan Karlsson den gången.
Ja, just det. Helt rätt.
Bribidell tränade.
Max Hanover, en häst jag aldrig har talat om.
Stjärnlöv, mycket fin häst.
Fin häst.
Ja, just det.
Ja.
Vacker häst.
Judy Song, P.O. Gustafsson. Frances Marie, Rune Turesson, det antar jag är en favorit för dig.
Ja, det måste man ju säga, både Rune och Frances Marie.
Aspirant Nibs, Sue Lindström.
Ja, ytterligare en favorit.
Nu kommer världens vackraste namn, Madison Avenue.
Ja.
Ja. Pershing. Och Tansund, GT-vinnaren va?
Bo William.
Dialekt.
Och 1900...
Med Snapphanen som pappa.
Ja, alltså Snapphanen var 1970 och Dottern Dialekt 1981.
Ja, underbart. Mustard alltså, Uff Nordin 82. Lämnade väl, ja det var det i den vevan Sören flyttade va?
Ja.
Så han tog över. Båda Ghibli, Per-Erik Pettersson, Erik Friis tränat. 83. Markon Lepp, Magnus Sandgren, 84. Viroid, Anders Lindqvist. Hallå Anders. Pay Me Quick, Stigås långklivande häst. Kallit har vi kommit fram till va? Emil, 1988.
Ja, Emil, Kallit, Emil, båda efter Tibur och tidigare med start. Tibur har 3 segrande avkommor i det här loppet.
Jetrib 89, Mr. Lacken 90, Shogun Lobel 1991 och som vi hörde. Kosa, nej, Atom Knight klämmer vi in emellan 92. Anders Lindqvist igen.
Ja.
Sen kom Kosar. Ina Skott 2 år i rad efter det. Inherit Me, Trond Andersen som vi pratade om förra veckan. Goddess Gold 97 är vi på då. Frisky Fraser 99, Moneymaker. Det är otroligt.
1-0-0 i vinnare också.
Ja, Finish har vi också berört för något tillfälle.
10-7. Vi måste prata tider. Det är den snabbaste tiden. 10-7 vann Moneymaker på.
Finish 2000. Herr Jägermeister. Kom Hector. 2003 vann Egon Lavec. Det var sista avdelningen på V5. Tio Star och Tropic vann första avdelningen till 2.43. Signalan vann andra till 3.80. Västerbo Daylight, Mikael Lindmark till 24.43 vann tredje. Caprice Hörda med Jörgen Sjunnesson vann fjärde avdelningen till 24.16. Och då skulle jag bara få in 1.15 för 10 hästen Digi Crown för och vinna 50 000 på V5. Vad tror ni hände då?
Ja, eftersom Egon Lavec vann så vann ju inte Digi Crown.
Fanskapet Ludvig Colgini körde över Digi Crown i första sväng och bad om ursäkt på i princip på knä i vinnarsegern efteråt. Det har man aldrig hört han göra. Så att, ja, det var retfullt. Mycket retfullt. Var är vi? 2004. Reveni. Han vann 2 i rad där, Ludde. Fräcke Fredrik. Dumle Loss. Tungknavet. Going Kronos som vi också hörde. Triton Sund lika så. Toval Palema. Marsland. Quartio Duchenne. 2013. Sebastian K. Sen vann Noahs Bean 2 i rad. Mosaic Face 2016. Collin igen. Spring i Rom. Då i Dan Widegrens regi. Och sen har det 3 gånger på slutet.
Kristoffer Eriksson körde väl den gången?
Ja. Och tre gånger på slutet senaste åren har Johan Untersteine vunnit loppet med, i alla fall som tränare. Det är ju något in två gånger och senast Cyberlane. Ja, man svimmar ju nästan.
Han kan ta sin fjärde nu på lördag, Johan Untersteine, för att Cyberlane är med igen på lördag. Och då är han, ja, fyra segrar. Stig Ove Johansson har vunnit fem. Mm. Ja, men det är helt makalöst.
Ja, den är golvande faktiskt. In och titta på den och bara njut och sätta upp den på väggen. Rama in den. Så känns det. Ja, vi hörde som sagt några upplagor där. Är det något särskilt som vi minns?
Nej, men alltså det...
Det är mer... Men man ska ju säga detta senaste år. Det har ju varit ett uttagningslopp då till Olympiatravet. Så att det är klart att det blir bra standard då. Och under en tid på 80- och 90-talet var det väl ofta guldfinalen där i maj. När de hade den V75-dagen.
Och när det kördes första gången när Big Lama vann så var det faktiskt i december.
Oj, 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 det var
de
det där.
De första tre åren i december.
Just det. Ja, underbart lopp. Och som sagt, vi kan vara med mer nu här på lördag.
Ja, vi har ju Night Brodde är ju med. Så de är representerade. Brodde är representerade med Night Brodde där. Mm. Racing Mange, Ferrari Sisu, Melby Drake, Melby Free, Osterge, Partisan Face. Nu läste jag dem i oordning här, så nu vet jag inte vilka jag sa. Floris Baldwin, Give It Gas and Go, Island Life.
Det var nog i hela gänget där, ja.
Ja, jag tror jag fick med dem. Det var inte min ranking, även om de blev blandade.
De har inte spårlåtat än, så att vi vet inte riktigt. Ja, det är mycket drivningsböter nu för tiden, numera. Eller nu den senaste veckan.
Det mest märkliga, ja det har ju varit, och det är märken på hästarna som gör att det blir dyrt. Det kostar 4 000, har jag sett vid ett par tillfällen. Men sen blir jag lite förvånad när man som på Halmstad ertappade ett ganska stort antal kuskar med för långa spön. Mm. Vad i tusan, varför har man för långa spön?
Varför säljs för långa spön ens?
Ja, det är ju...
Man får inte köpa... Alltså det finns vissa saker man inte får köpa. Man får inte köpa knark till exempel. Man ska inte köpa för långa spön.
Nej, det är besynnerligt är det faktiskt.
Jag minns en tränare på Axvalla, Alf Sundervik. Han hade ett vitt spö. Och när det var nytt så var det nog rätt längd. Men det blev kortare och kortare med åren. inte för att han drev sig, han drev nästan aldrig. Och de sista åren då hade han en liten pinne som var kanske 40-50 cm, satt och pickade lite med så här på Bertil och Greit och Angustura, vad de hette. Han var ganska sparsam, så han gick inte och köpte något nytt för långt spö, han körde med sitt.
Kan man ha för kort spö då? Kan man få
det hade han, men det var nog tillåtet.
Nej, men som Henrik säger, det är ändå märkligt att det ens går att köpa för långa spön på en travbana. Hur är det ens möjligt? Det fattar man ju inte.
Nej, och gott om böter i Halmstad va? 28 000 totalt hade vi räknat ut. Är de... Ja, det här liksom... Vad ska jag säga?
De har intensifierat...
Just det var ett bra ord.
Alltså, och det kostar en tusenlapp av för långt spö. Köper man kortare spö så sparar man en tusenlapp.
Men vi har också sett rätt många böter för drivning också.
Ja, de har ertappats efteråt med märke på hästarna och då kostar det 4 000 när jag sett vid ett par tillfällen.
Kenneth Haugstad åkte på 4 000 och 10 dagars avstängning för en bakom Comes with Age i Eskilstuna i fredags. Det är två lite pickningar i mitt på upploppet och sen är det två... snärta på slutet där. Det är inte det mildaste straffet man har skådat. Det var kändes tufft.
Jag kan inte reglementet där, men att överhuvudtaget vidröra hästen med körspöt, får man det? Ska man visa spöt för hästen eller får man lägga spöt på hästen överhuvudtaget?
Ja, man får nog picka lite. Men man får inte slå så att det blir märken, och det är uppenbart att det har skett då vid ett par tillfällen. Då finns det väl fastställt vad det kostar. Mm.
Det har nog funnits märken på många, många hästar genom åren. Så kan man säga.
Ja, men där...
Vi har sett yviga drivningar också det, som vi inte vill alltså, se dem mer.
Det gäller ju att man hittar de där märkena. Det har säkert funnits mycket, mycket värre märken, men de måste ju upptäckas.
Ja, Ja, det är frågan då om vi är på väg mot en alldeles för hård bedömning plötsligt, men det kanske är ändå det rätt.
Ja, men det tror jag, ja.
Jag tror alltså att det ligger risk i botten, det här med risken att någon helt plötsligt kliver in och förbjuder körspö överhuvudtaget. Mm. Apropå förbud, är det dags att förbjuda amerikansk vagn i voltstart, som blev aktuellt när Ulf Olsson och dratta ur där på ändan i Gävle, var det väl?
Ja, vi som tycker att det borde förbjudas i alla lopp, så är det ju svaret givet.
Jo, det tycker vi. Men kan vi ha någon förhoppning i så fall på att ST nu agerar?
Ja, det är ofattbart att den är tillåten i voltstart faktiskt. Det har man ju tyckt hela tiden.
Man är ett tydligt exempel på, Ulf Olsson var ju också ytterst tydlig efter loppet att det är dags att förbjuda dem i voltstart.
Nej, travsporten förlorar ju i alla fall ingenting på att man tar bort det. Inte överhuvudtaget egentligen, men framförallt inte då i voltstart, om det enligt så väldigt, väldigt många ju är så farligt. Vilket vi ju kunde se alldeles
för väl just med Ulf Olsson. Tydligt bevis på nu. Vi får se vad som händer. Det borde gå ganska snabbt att införa ett förbud.
Brukar det gå snabbt?
Nej, men nu.
Nej, den här gången.
Det går snabbt. Nej, men alltså nu gick det ju ganska bra, eller det gick bra för Uffe där, men nästa gång det händer så kanske det inte går så bra. Då får ju ST stå där med skammen och med ta på sig skulden egentligen. Eller också kan man ju säga, man kan ju också ställa krav då på att kuskarna vägrar att köra i sån vagn i voltstart. Det går ju också att göra.
Det går ju, men det är sällan man ser den typen av handlingar i transporten.
Nej.
Det får man ändå vara rak med att säga. Ja, då blir det alltså... Fan, vi hade ju räknat in att det skulle bli... Du hade ju lovat jackpot på Jägersro på lördag, Magnus. Du trodde att det skulle bli så.
Det var väl ingenting vi pratade om, men vi har inte pratat det i podden, men vid sidan om
var det. Så var det, ja. Ja, hade inte Stefan Melander hästen vunnit där, så hade det väl blivit, va? Nu har vi inga listor, så hur gör vi? Jag har noterat att MT Oscar är anmäld med Ken Ecker den här gången i sulken, och anar att den är lite tillfixad kanske. Och nu är det dags, säger jag bara. Nu vinner den.
Osynat spår, och du säger att den vinner.
Oavsett spår, som vi sa förra veckan.
Då nöjer vi oss med det, tycker jag.
Så kanske Magnus gör en ny blänkare i slutet av veckan.
Jo, men det måste man väl göra. Mm. Med tanke på omständigheterna så gör jag väl det naturligtvis.
Jag såg också att vad heter den här hästen? Johan Svenssons häst skulle starta igen.
Fallander, ja, heter den så?
Fallander, den gick ju jättebra efter galopp i Halmstad utan att tummas för fullt, så han är nog mogen att vinna direkt.
Det var i det loppet som han galopperade ju två av fyra startförsök där, och det var ju i det loppet vi såg när vi tänker på det här vi har pratat om i förra avsnittet, om det här med att gå emot läkarens order och att i travsporten är man så hård. Vi såg ju Håkan Svensson heter han.
Nej, Håkan E. Johansson
såklart. Fick en rejäl kyss där när en häst kom bakifrån. Det var väl Kevin Oskarsson som körde, va? Och han hann inte riktigt runt där, Håkan, och fick ju Kevins häst på sig. Det var ju en ren knock, men han var inte riktigt... Han sa ju själv efteråt att jag trodde jag hade ramlat ur, men upptäckte att jag satt kvar i sulken.
Och höll på att vinna loppet.
Han fick lite ovett också i tv-studion, för de såg ju inte det här. Så att de stod ju och sa det. Oj, ja, titta där, han... Håkan Svensson, nu sa jag fel igen, va?
Håkan E. Johansson.
Håkan E. Johansson, han är ju alldeles för långt ner, han är ju i vägen, det höll på att bli en olycka. Och det var väl inte så jättekonstigt, han var väl inte riktigt vaken där, det var en riktig smäll. Men som du säger, Lennart, han höll på att vinna ändå.
En sista grej, Anders Holmgren, Solvallas ordförande, hörde av sig och meddelar att pappa Stefan Holmgren bekräftar att Halmstad var först som med referent i loppen. Så nu, vad var det du uttryckte det förra veckan, Magnus? Att, hur skulle motbevisen vara?
Ja, det är om man kan komma fram med ett kassettband med ett inspelat referat som är gjort tidigare än, vad sa vi, 1971 på Halmstad.
Ja, just det.
Då ändrar vi
C30-band. C60-band.
Jag får inte komma med någon CD-skiva här, utan det ska vara ett kassettband.
Exakt. Så vi spikar fast Halmstad. Får de andra säga vad de vill. Lite så.
Ja, det måste vi, ja, ju, det måste vi ju göra. Ja.
Vi ska säga det, Stefan Holmgren, vad hade han för roll där i Halmstad på den tiden? Och han...
Ja, han var alltså Sveriges yngsta sekreterare, hette det nog då, sportchef. Ja, ja. Hans pappa var ju legendarisk sportchef och chef på Jägersro, Kalle Holmgren.
Just det.
Och nu är Kalles barnbarn då uppenbart, ja det visste jag ju, ordförande på Solvalla. Mm.
Nu har vi kört så länge lampan lyste.
Ja, och då har vi ändå inte ens berört att Ecuride gör årsdebut på onsdag.
Ja, just det. Så där, vad spännande. Det blir spännande. Hail Mary är på gång också, va?
Ja, årsdebut, ja, till Boden.
Precis. När var det, till helgen eller?
Ja, tror det var fredag.
Ja.
Ja, det ska vara på fredag. Det finns inga startlister klara.
Årets elitloppsvinnare ska visa upp sig för första gången för året helt enkelt.
Ja, det är nu vi får börja spekulera. Nu kan vi ju faktiskt börja göra det. Mm. Veckorna som kommer i alla fall. Det var lite tidigt i januari som man ju gärna gör i. Mm.
Men det är då,
i andra medier.
Det är då man kan fynda odds. Och vi hoppas att vi har gjort.
Redan fyndat. Tack
det är redan
för idag.
Fyndat. Tack för idag. Hej, hej.
Hej. Ha det gott, hej.
Hej.
Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.